Hej och välkomna till Kommunikationspodden. En podcast som görs i samarbete mellan FOI Helsingborg, Helsingborgs stads socialförvaltning och Öppna SOS. Tanken med podden är att vi kommer röra oss någonstans i gränslandet mellan kommunikation, digitalisering och social hållbarhet. Och dagens avsnitt är inspelat under Almedalsveckan 2017.
Jag heter Kalle Pettersson och jobbar i Helsingborgs stad som utvecklingschef med fokus på ganska mycket av sociala frågor, kan man säga. Och vi jobbar väldigt mycket med just det här digitaliseringen och det sociala arbetet för närvarande. Och med mig i den här sändningen har jag Stefan Larsson. Välkommen Stefan, du kan väl ta och presentera dig själv.
Tack. Framförallt, först måste jag säga att det är en kul soffa. Det är svårt att se det efter en podd. Men det är alltså en soffa på Almedalen. Där du arrangerar seminarium på fredag och där jag är med i egenskap av forskare vid Lunds universitet. Jag är även forskare på Tankesmedjan Fores. Nästan alltid hela tiden inriktad mot digitala frågor. Så någon slags samhällsvetenskaplig forskare med ny teknik framför ögonen. Så även om vi på fredag ska prata om socialt arbete mer specifikt. Men det är inte bara det du har tänkt dig.
Nej, idag tänkte jag att du skulle lyfta perspektivet lite och egentligen känna oss lite friare i tankarna än vi kanske brukar göra när vi träffas och pratar väldigt mycket hands-on digitalisering av, ja, av IFO-verksamhet. Så jag tänker att vi ska försöka ta avstamp i en ganska enkel sak som, eller ja, den är väl komplex på många sätt, men en ganska enkel sak, vilket är det kommunala eller ja, i alla fall det offentliga beslutsfattandet, och resonera lite kring en framtidsspaning. Alltså hur skulle det kunna se ut i en helt digital framtid när det gäller offentligt beslutsfattande? I hur stor utsträckning skulle man kunna använda digital teknik och ja, artificiell intelligens eller automatisering eller robotisering eller deep learning eller vad man vill kalla det, i att faktiskt fatta besluten och kanske till och med kan gå längre så att man på något sätt kan som kommun eller som offentlig myndighet egentligen veta vad vill invånarna ha och erbjuda ett fattat beslut redan i förväg.
Ja, när du lyfter den frågan här för en stund sedan så funderar jag lite på om man behöver liksom ha lite av en historik, eller för digitalisering är ju ett, dels i år märker vi inte minst i Almedalen att det är ju en terminologi som är väldigt rik just nu. Den betyder väldigt mycket. Och samtidigt har vi pratat digitalisering, ICT, IKT, liksom IT under 30-40 år. Liksom. Jag tänker på, bara tidigare har vi pratat mycket om system, bredband, uppkoppling, få datorer liksom, även i offentlig verksamhet. Men nu kanske det är mer sådär, hur ska det offentliga hantera att hela samhället är digitaliserat, folk är uppkopplade otroligt mycket, folk kan ha tillgång till info, folk har smartphones och sådär. Och då tänker du, alltså, det här är en plattform för att hoppa vidare. Mm. Och det betyder, och mycket av snacket som vi är inne i nu och som problemen som vi brottas lite med hur man ska hantera har ju med att vi är så rika datamängder i någon mening. Mm. Även såklart kommunmedborgare. Mm. Och det används ju på massa olika sätt, tänker jag. Nu spånar jag lite där, men jag tänker så här, hur vi rör oss offentliga miljöer är ju liksom en sån här källa till datainsamling som allt fler aktörer är väldigt intresserade av. Och det kan man göra massa olika nyttor av. Och det som man pratar om är liksom crowd control, eller vem rör sig på gallerierna. Kan man kanske individualisera erbjudanden så folk liksom går in i sportaffären så får de erbjudanden av skorna som de faktiskt är intresserade av. Det är så här, att vi är datakällor är väl kanske det tredje steget där som man kan fundera lite på.
Men hur ser du på det offentligas möjligheter att ägna sig åt sån, ska man säga, digital kartläggning av individen?
Jag tänker att terminologin är lite problematisk. Vi har ju jättemycket kring integritetsfrågor att fundera kring, såklart. Men om vi nu ska släppa lite på, bara för att spekulera, så kan man ändå konstatera att vi är ju väldigt mycket datamängder just nu. Det är bara att det oftast är relativt kommersiellt drivna aktörer. Så att den som tillverkar telefonen eller erbjuder abonnemanget eller apparna, några av de stora plattformsföretagen, de är ju väldigt datarika, bygger sin ekonomi, sina affärsmodeller på att samla in data. Så att jag tror inte det är liksom inte så konstigt spekulation att säga att det går ju, den rikedomen och den liksom, vad ska man säga, tjänstutvecklingen, affärsutvecklingen, går ju att applicera på, fundera på i alla fall även i en offentlig verksamhet. Så att det vi kommer ju oavsett vad vi vill det eller inte liksom att fundera över de frågorna. Och jag menar, och dels är det ju en realitet nu, jag tänker så här, turism och insamling i data i liksom offentliga rum, det sker ju i städer liksom. Så det används ju av offentlig verksamhet, men oftast för lite mindre, om man försöker hitta lite mindre integritetskänsliga områden. Men så att det är å ena sidan realitet, och å andra sidan så finns ju massa områden där det absolut inte har kommit så långt på det området. Eller långt, om man nu ser det som en utveckling.
Men vad beror det på att man inte kommit så långt? Beror det på någon form av lagstiftning som sätter käppar i hjulet, eller beror det på att man inte var van att tänka i de termerna? Jag tänker exempelvis att när jag är ute på nätet och googlar efter någonting så får jag ju rätt hyfsade träffresultat för att Google eller vilken webbläsare du använder vet ju ganska väl mina preferenser. Men när jag å andra sidan går in på min kommuns hemsida och ska leta upp någonting, så vet jag mycket väl att där gör jag ungefär samma 5 klick varje gång, för jag ska till någon form av skolportal där jag ska logga in mig för att se mina barns läsårstider eller betyg eller vad det kan vara. Mm. Och det får mig att fundera varje gång jag gör de här 5 klicken, att hur kommer det sig att jag går in här ganska ofta och gör 5 exakt likadana klick varje gång. Hur kommer det sig att inte den kommunen då har tänkt tanken att skräddarsy den digitala infrastrukturen för mig på sin egen webb? Har du någon tanke kring det?
Ja, det har jag. Jag tänker att dels är det såklart väldigt stor skillnad på det privata och det offentliga. Alltså det som är skattefinansierad verksamhet har ju inte riktigt samma incitament att konkurrera ut någon annan, till exempel. Så som, jag menar, att det var många sökmotorer från början, och så var det en som liksom säger, hittade sätt som folk gillade att använda den. Och sen har de utvecklat affärsmöjligheter med det liksom. Så att därför så har ju de, det ligger ju lite i det näringslivs natur då, att liksom tävla, armbåga sig fram till modeller, så då kan man tänka sig en viss snabbare applikation, utveckling av applikationer där. Men å andra sidan så är ju, det är ju lite fråga, hur ska man se på innovation i offentlig verksamhet, det är väl egentligen en fråga här då. Hur ska man stimulera den?
För det man pratar om hela tiden i offentlig verksamhet nu, det är ju det här med att man ska tänka på alltså tjänsteinnovation och tjänstelogik, och man ska se till att kunden, som då invånaren, får ett mervärde. Och det finns ju ganska många mervärden som jag kan tycka att man missar ganska rejält när man inte använder sig åt att samla in all den digitala informationen man har om sina invånare på individbasis och nytta den i med tjänsteerbjudanden som kommer.
Ja, jag tänker mig så här lite. Det här forskningsprojektet som där vi samarbetar kring socialt arbete, så gjorde vi ju en kunskapsöversikt som vi släppte i början av året. Då konstaterade vi i vart fall 4 områden här som man kan separera för att kunna fatta lite hur digitalisering av socialt arbete just då, vilka utmaningar de har. Och då det är det bara som ett sätt att kategorisera, så listar vi, okej, juridiken har sina utmaningar, och där är det lätt att till in i sekretessfrågorna. Hur ska man hantera dem? Hur ska man översätta dem till en, liksom en datafierad tid? Vad är chatt i termer av sekretess till exempel? Liksom? Men sen är det organisationen i sig. Att den kommunala organisationen har ju sin historik. Liksom. Och det tenderar att vara en socialförvaltning å ena sidan och en stadsbyggnadskontor å andra sidan och så vidare. Liksom. Och det är inte alltid så lätt att de samverkar heller. Liksom. Och ibland kan det ju till och med vara, Och nu får vi världens största lastbil som kommer in som ett avbrott. Och den kommer från tekniska förvaltningen. Nej, men, och notera bryggan nu. Tekniken. Alltså det är ju inte säkert att de olika förvaltningarna upphandlar samma system till exempel. Så att man kanske kommer som kommunmedborgare till en förvaltning, och så konstaterar att man har ett visst behov eller en fråga eller beslut som ska tas, och så går man till nästa och så har de inte någon aning om vem man är, så måste man fylla i uppgifterna igen och så måste man sådär. Så då är det 3 olika sektorer liksom. Och så fjärde skulle vara kulturen då, som vi konstaterar. Det här sociala, att de som jobbar med det måste vilja det, och att det kan finnas vissa motstånd i vissa professioner men framåt vilja i andra professioner. Sådär. Så att jag tror att ska man fatta vad det är som växer fram och vad som bromsar, så måste man fatta de olika delarna. Liksom. Mm.
Och vilken tror du är den största? Jag tänker, jag inför det fredagens arrangemang nu, så när jag har suttit och funderat lite på vissa frågeställningar som man skulle kunna ställa till panelen då, som skulle kunna ha lite övergripande karaktär så som alla har någon idé kring. Och då är en fråga som jag kan avslöja för er redan nu då. Det är just den här frågan att var i ligger den, bedömer du att det största hindren kring digitalisering av offentligt beslutsfattande ligger? Är det i kulturen så att säga? Är det hur man är van att göra? Är det lag, alltså vad juridiken säger? Eller är det invånarnas förväntade önskningar?
Nej, jag tror att du glömde tekniken också.
Jag tänker, den fjärde som jag har tänkt att den finns, så den behöver vi inte fundera
på. Nej, precis. Ja, men det beror på vad man menar. Ja. Men om man pratar AI och automatiserat beslutsfattande så då kanske man är lite mer framkant. Men om pratar man liksom distanskommunikation och videochatt och sånt, då finns allt det. Liksom. Ja. Det handlar bara om att förvalta in det på rätt sätt i organisationen. Så då är det, skulle jag säga att kulturen är nog en viktig, väldigt viktig faktor. Att man måste, det är ju också någon slags politisk förankring. Man måste vilja det i organisationen i flera led. Liksom. Uppe på golvet och liksom cheferna måste vilja det. Sen juridiken sätter ju käppar i hjul, eller vad ska man säga, det är inte så. Juridik ska vara långsam, säger jag som rättssociolog nu då. För att den är ingen politisk vindflöjel så, utan det finns en poäng med att hela idén med rättssäkerhet är att det är långsamt liksom. Men däremot så är det en massa fullt av gråzoner. Juridiken är aldrig så klarhuggen som många som brukar säga it's the law, du vet, vill mena. Utan det handlar om att då får man testa den. Då måste man ställa frågan. Ja, men hur är det med sekretess? Så måste vi laga. Är det en allmän handling när det gäller chatt? Liksom? Då måste man testa det. Och så får man flytta fram positionerna i juridiken om det behövs. Liksom. Men är det det som är på gång? Den frågan måste ställas då. Så det är, liksom det är samtidigt ett dynamiskt instrument i juridiken. Så att de kulturer som inte vill ha det som är på gång, liksom, de kan lätt använda juridiken som ett argument för att bromsa sig snarare.
Ja, på samma sätt som man kan använda tekniken som en bromskloss också, för vad man ungefär för teknik så fungerar den bara så länge man vill att den ska fungera på något sätt. Men jag tänker lite på, för jag kan ta ett exempel här när vi ska konkretisera oss lite mer kanske, och det är ju det att jag var med i en jury för ett par veckor sedan i Helsingborgs stad där man hade på något sätt bjudit in, jag vet inte hur mycket sekretess vi bland till det här och upphandling och så vidare, så jag ska inte säga för mycket om vad det handlar om, men det var att man hade bjudit in ett par olika företag, startupföretag som har på något sätt fått uppdrag att man skulle leverera en digital tjänst för att kunna ansöka om bygglov för mur och plank som invånare i Helsingborg då. Och det var utsett att vara med jury för att utse det bästa förslaget och det kom ju ett par stycken olika entreprenörer som hade mer eller mindre kreativa lösningar på hur man skulle skapa den här digitala lösningen då. Och på något sätt så kunde jag väl tycka lite att de här digitala lösningarna var supersnygga och förmodligen otroligt användarvänliga skulle jag tro. Men på något sätt så byggde alla dem på att man som invånare förväntades att langa in ganska mycket data i det. Vilken adress det handlade om, hur planket eller muren skulle se ut, vilka mått det rörde sig om, hur hög den skulle vara, hur utseendet skulle vara och så vidare. Att på något sätt så När man pratar om digitalisering av offentlig sektor idag så handlar mycket av diskussionen om att man ska flytta över en stor del av ansvaret på invånaren. Som ska, man inser att pengarna kommer inte räcka i kommunen, så man måste på något sätt få invånarna att bli mer aktiv och delaktig. Men på något sätt kan jag känna att det man gör är ju att man tar samma process som man hade redan i kommunen, där en tjänsteman sitter och tar hand om individens önskningar. Så ber man egentligen, i många av de lösningarna hittar, så ber man invånaren att själv börja fylla i de här i ett system som ofta är digitalt, som sedan ska landa i att uppgifterna hamnar på rätt plats för tjänstemannen som ska klubba igenom beslutet. Hur skulle man kunna, för det satt att fundera på i den juryn här tiden, är detta verkligen rätt sätt att gå nu, att det är digitalt på det sättet? Har du funderat lite över det?
Ja, jag tycker det är väldigt intressant att spekulera kring det. Jag ska ändå säga att först är ju så här, Allt digitalt är inte bra. Man måste digitalisera på ett bra sätt såklart. Bara för att bromsa lite. Och i många fall finns det såklart väldigt goda skäl att prata om dataskydd och integritet mer än vad man gör. Men just i det här fallet så tänker jag att det vore i vart fall intressant att spekulera kring att om man tar liksom den offentliga delen som inte använder data automatiserat insamla data i vart fall i så stor utveckling som den kommersiellt drivna utvecklingen gör. Alltså att många av de stora plattformsaktörerna har liksom extrema datainsamlingsinfrastrukturer ute på hemsidor, liksom vi browsrarna vi använder, telefonerna vi använder och så vidare. Liksom. Så vilket gör att många av liksom tjänsterna vi använder som de inblandade i blir strömlinjeformade och individualiserade. Och de är redan liksom fungerande i den stund vi kommer i kontakt med dem. Liksom. Så att man kan i vart fall spekulera. Går det ju precis, jag tolkar din fråga så att man kan man använda sig av den typen av tjänstutveckling eller logik även på en, liksom en kommunal tjänst. Ja, då? Så att när man kommer dit så är det liksom redan får man på något sätt, möjligen kanske tidigt ange att jag litar på kommunen. Mm. Att de kan hantera mycket individdata om mig själv. Vilket typ på ett sätt tvingas göra. Liksom. Vi föds ju in som medborgare. Liksom, så att vi har ändå liksom massa offentlig data.
Ja, på något sätt kan man tänka att man litar mer på en kommun än man gör på ett företag, ett kommersiellt företag, skulle man ju tro. Om man skulle ställa sig frågan till en kommuninvånare, väljer de mest på oss eller ja, vem det nu kan vara.
Ja, precis. Det här kan ju vara en, vad ska man säga, en empirisk fråga, men det är också en ideologisk fråga som såklart de ideologiskt liksom, utsorterade pratar mycket om. Men oavsett vilket så kunde man ju tänka sig att men man ska söka det där liksom, bygglovet. Att, den här datan som jag ska föra in kommer ju, skulle ju gå att veta rätt mycket om redan när man ska söka. Så det skulle ju säkert gå att göra processerna lite smidigare såklart. Liksom. Och så kan man också tänka sig att, och det kanske är mer lågt hängande, nu pratar jag entreprenörsspråk plötsligt, men lågt hängande frukt är att alla de här besluten som kommunerna trots allt tar och har tagit historiskt sett, de skulle man ju mycket lättare kunna studera och hitta mönster i också. Mm. Och där kanske är egentligen steg ett i digitalisering, att man ens bara har det datafierat. Att man ens kan titta på de gamla besluten.
Ja, precis.
Där har vi inte kommit så långt heller.
Exakt. Jag tänker lite att det borde ju vara så att hade man matat in alla de beslut som fattats sedan urminnes tider, då kunde man rätt snabbt kunna säga att alla de här olika alternativen till, baserat på vart du bor, vilket någon form av GPS-tracker lätt skulle kunna säga, baserat på det, och vi vet hur det ser ut, vi vet ungefär höjdskillnader på din tomt för allt som kan vi. Baserat på allt vi vet och baserat på de besluten vi fattat sedan tidigare så kan du välja mellan de här tusentals olika plank eller murar som man förmodligen skulle kunna gruppera på olika sätt. Så då det bara klicka på en ruta så blir det godkänd. Ja. Men om du inte då mot all förmodan skulle ha någon av de här som vi redan har beslutat om så får vi väl betrakta det som ett enskilt fall kanske. Ja. Att man vänder på det hela, just beslutsfattandet känns som att det är ganska mycket bygger på att vi förväntar oss att vi ska avslå det. Men man istället vänder på det för vi förväntar oss att vi kommer säga ja. Om skulle något mot all förmodan visa vara att vi inte kan göra det så blir det en speciallösning i så fall.
Jag är helt med dig att det är värt att fundera med barnen. För jag tänker sen så, nu hamnar vi i liksom planering, PBL-snackar, men lite oväntat. Men det är ju samtidigt ett spår där alla kommuner är liksom stressade. Och så kommer lagstiftningen säga men besked måste komma inom 10 veckor och så hinner de inte. Och så, det är liksom konstant en lite för långsam beslutsprocess. Liksom. Och det hjälper ju inte att man lagstiftar om att kommunerna måste vara snabbare för att det är ju någonting i mekaniken som är långsamt. Liksom. Men jag menar, jag har gjort studier på vindkraftstillstånd i fysisk planering för 3-4 år sedan. Och för att få ut första instansens beslut i södra Sverige så var det fortfarande så att man får ringa. Liksom. Man måste få tag på sekreteraren som hade det, kanske inte ens som en pdf, men hade det som ett fysiskt papper. Och så fick man skanna in det och skicka det till den. Så man själv sen samla ihop den datan och göra grejer på det. Alltså det är ju väldigt långt till det automatiserade, skulle man kunna säga.
För jag tänker lite att det här, det kom en truck här också, men vi... Vi har ju kommit så långt i den digitala utvecklingen så att om jag förstår det rätt så kostnaderna som är förknippade med att samla in data, att spara data, att behålla datan är ju ofta lägre än det faktiskt att göra sig av med den. Så att på något sätt så kan man tycka att det vi tror, kanske vi tänker att det är så väldigt dyrt, det är ju inte det längre, utan det är förmodligen billigare att göra något av datan än att inte göra något alls. Ja. Och det tänker jag att var någonstans ja, i din forskning och i dina studier så att säga, av det digitala landskapet som du ändå ägnade åt på något sätt har. Varför tar man inte tag i den? Och då tänker jag inte att varje kommun enskilt ska göra det, utan hur resonerar staten i de här frågorna?
Staten har ju varit, till exempel öppen data har ju varit en sån här debatt under ett par år, så finns det alltid några väldigt starka som vill ha mer av det, och sen så har staten varit lite vacklande så, men och nu verkar det också vara, men öppen data då bara förtydliga, det handlar ju om att kommunen till exempel ska vara, ha bättre system eller vara mer genomtänkt för hur man levererar ut den information man har, som, så andra kan dels ha insyn och dels bygga innovation på det. Men, så det finns ju en slags politik, men det finns ju många olika digitaliseringspolitiker kan man säga. Men jag tänker om man tänker sig kring ganska granulär eller mycket data kring varje individ, det är ju ganska... Vad ska man säga, med statlig utvecklingsperspektiv så är det ganska nyligen vi har pratat om AI och prediktiv analys och även för de här kommersiellt drivna tjänsterna. Så det är ganska kort debatt kring de här lite mer sofistikerade verktygen, så att det kanske är svårt att förvänta sig att de offentliga verksamheterna ska haka på det direkt. Och sen, internationellt sett pratar man ju om i olika... olika länder har kommit olika långt. Man brukar höja Estland i den senaste för att de har satsat så helhjärtat på att vi ska ha digital identitet och se en massa fördelar med det. Liksom. Och sen finns det såklart kritiker mot det också. Men,
Men om man betraktar staten som... Kan man se det som en drivande aktör i digitaliseringen? Kan du se det? För jag tycker att vi har en digitaliseringsminister och sen har vi lite olika utredningar kring det mesta där mycket rör det digitala. Sen har vi, alltså var ligger digitaliseringsfrågan? Det är många som frågar sig. Är det Finansdepartementet eller Näringsdepartementet? Så vem är det som har helhetsgreppet? Vi har en digitaliseringsminister som driver sin agenda. Och sen har vi en annan som driver... Alltså det känns lite som att det är utpytsat på så många olika delar.
Ja, absolut. Jag är inte säker på att det finns ett enkelt svar, men man kan konstatera att det är först den senaste digitaliseringsministern där vi har någon som i alla fall kallar sig digitaliseringsminister. Innan tycker jag det har varit ganska mycket fokus på infrastruktur och möjligen IT då. Alltså så bredbandsutveckling och så vidare liksom. Och så, men samtidigt har inte getts så mycket... Alltså det blandas ihop med antingen energi eller bostäder. Mm. Tematiskt, så det tolkar jag som att politiskt sett har man inte riktigt fattat vilken revolutionerande kraft digitalisering är. Så därför har man liksom inte investerat, organiserat sig politiskt för det heller. Liksom. Å andra sidan kan man ju säga att ja, fast det är nästan med i alla olika politiska områden numera. Liksom. Vi pratar finans, pratar arbete, arbetslivet, pratar utbildningssektorn, så är ju digitalisering en ständigt närvarande part. Liksom. Så att på ena sidan så... Vi kanske har kommit förbi det skedet. Och liksom att vi måste erkänna att det är med i alla delar. Liksom. Mm. För samhället är liksom, vare sig man vill det politiskt eller inte. Det är ju, digitalisering är ju det är liksom här. Det är en absolut central del av samhället just nu. Så att, vi börjar prata om det i alla sektorer. Liksom.
Men om vi backar lite till... Du pratade om Estland och de har ju sitt som heter X-Road som de kallar det. Mm. Där det egentligen handlar om att varje individ får någon form av digitalt ID när de föds. Mm. Och sen kan man dela den digitala... Ja, vad ska man säga, den digitala alltså är samlat på individen i olika myndigheter och egentligen i olika deras motsvarighet i kommuner och så vidare. Att där finns det liksom en digital spårbarhet för individen hela vägen. Ja. Och det, alltså hur har du någon bild av hur man resonerar kring en liknande lösning i Sverige?
Nej, jag är ju för dåligt insatt på Estland för att dra för mycket växlar av det. Men däremot så, det jag kan konstatera där är ju att de har gjort en slags helhets... De har fått konsensus nog att göra en ganska bred satsning på det. Lite som... Och där har vi inte haft samma, kan man säga, i Sverige. Då får säga det enkelt liksom. Så att man kan inte få alla att gå över till att kommunicera med staten digitalt. För att det finns inte politisk konsensus för det liksom. Så då blir det, jag vet inte... 2/3 som kanske får liksom e-post från staten och resten får papper liksom. Så då, och då når man inte de här skalfördelarna man kan nå om man kan komma åt alla liksom. Men det är klart att spekulera, det finns ju en och här är tillitsfrågan igen. Det finns ju en nedsida med om all information är samlat centralt liksom. Nedsidan skulle vara att läcker det eller blir korrupt på något sätt, så är det korrupt överallt liksom. Uppsidan är att det kan bli otroligt mycket mer effektivt såklart liksom. Att man, och på kommunal nivå, man behöver kanske inte säga vem man är och vad det är man är ute efter i 4 olika förvaltningar för att det är samma liksom.
Men den här tillitsfrågan, alltså individens tillit till då en offentlighet kontra individens tillit till ett kommersiellt företag exempelvis, vad Hur ser du på individens tillit kontra oss som kommun? Finns det en stor tillit?
Ja, det tror jag absolut. Också för att det är en sån traditionell organisation, om man lite grann föds in i den, man har inget val liksom. Men jag tror att samtidigt att tillitsfrågan kan fluktuera. Man kan ju känna, folk kan känna mer tillit och mindre tillit mot kommun och stat då, liksom. Men jag tror att tillitsfrågan även i, när man pratar digitalisering, känns som är otroligt central. Och då menar jag inte bara liksom digital teknisk tillit, så där att systemen håller och inte läcker, eller att någon annan kommer stjäla mina kontokortsuppgifter och så, utan att den aktör som jag använder mig av förvaltar min data och förvaltar mig på ett bra sätt. För jag tror att den är central för att det är liksom den socialt mänskliga snabba beräkningen som vi gör för att använda sig av någonting. Jag menar, vi snackade på tidigt seminarium idag om hur är det med liksom medgivande och terms and agreement som vi alla går med på för alla appar vi använder och nästan alla digitala tjänster. Ja, i empiriskt sett så är det ju liksom en minoritet av dem har vi koll på. De allra flesta av oss vet inte vad som står i avtalen. Så att, och då menar jag, hur ska man se på det då? Är vi idioter allihopa? Nej, inte nödvändigtvis. Men däremot så har vi gjort någon slags enkel mellan tummen och pekfingret bedömning tillitsmässigt liksom. Och vi kan se på hur andra använder samma tjänster, och den tilliten är central där, så att man bör jobba för att stärka den tilliten, för att den är det som styr, och det är inte liksom de juridiska avtalen som styr vilka tjänster vi använder. Men jag menar, så bör nog även kommun försöka bygga tillit för även sin digitalisering, så att medborgarna känner att jag kommer hanteras schysst här liksom.
Jag tänker att det handlar väl mycket om alltså användarvänligt, tänker jag, att de här avtalen som man klickar snabbt i när man ska använda en app eller en tjänst, det är sällan, som du säger, någon läser, och även om någon skulle läsa det noga så är det nog rätt svårt att förstå vad det egentligen innebär för en vanligt normalt fungerande individ. Så. Men då tänker jag att det är ju det man egentligen det är det man betalar för, att man ska få en väldigt användarvänlig tjänst egentligen. Och att man ska få en produkt som faktiskt skapar ett mervärde, ett tillräckligt stort mervärde i ens liv, till att man kan släppa ifrån sig den datan man gör då. Och jag tänker att det, någonstans borde även det offentliga och kommunerna tänka samma sak mot invånarna, att om vi gör riktigt, riktigt, riktigt välfungerande kommunala tjänster, digitala, gentemot våra invånare, så är det nog ingen som tvekar på att ge oss den datan vi behöver för att kunna bygga vidare på dem.
Nej, men, och då menar jag absolut, tillitsbyggandet är viktigt. Men sen, det vi betalar kan ju vara datan, men inte nödvändigtvis vår okunskap om relationen. Jag menar, det är ju alldeles många avtal vi inte har någon aning om vad datan tar vägen. Det kanske kommer en tredje part in och så används det av mitt försäkringsbolag senare. Så att jag skulle gärna se tydlighet i vad som ingår i relationen, så att folk kan känna tillit på goda grunder och inte bara chansa.
Ja.
Men jag menar, men jag håller ändå med. Tillitsgrunden är helt central, och jag tror att många skulle säkert vara benägna att liksom dela med sig av datan om kommunen kunde göra smidigare i sina.
Och då tänker jag lite att där kan man kanske kunna ta en nationell diskussion kring det, för att det kommer även bli lite märkligt en vacker dag när olika kommuner har olika avtal med sina invånare kring hur man nyttjar.
Ja, det finns ju en problematisk aspekt och den finns ju redan, alltså att det ser olika ut i olika kommuner, så att man får olika vård, man får olika socialtjänst kanske. Beroende på kommunens ekonomi, om den är stor kanske den har mer pengar eller hur den är organiserad. Så att och klart det är problematiskt om det blir väldigt stora skillnader på, så att man råkar bo i en kommun som inte erbjuder något alls bra. Du vet sådär. Men jo.
Det är spännande frågor.
Ja.
Vi stoppar här, Stefan, och jag tackar dig så otroligt mycket för att du satt med mig i den här soffan.
Ja.
Så fortsätter diskussionen.
Vi ses på fredag morgon i alla fall.
Fredag morgon klockan 9 i Öresundshuset ser vi och har en paneldebatt eller en rundabordssamtal kring just digitalisering av socialt arbete och hur kan vi utveckla det.
Ja, vad bra. Tack så mycket.
Bland annat dig och ett par stycken till.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, det var det samtalet vi förde, jag och Stefan Larsson, i Almedalen. Och det seminariet eller paneldebatten eller rundabordssamtalet som vi flaggar för i slutet har ju av kända skäl redan gått av stapeln. Men det går att se i efterhand, och det blev ett väldigt konstruktivt samtal. Och det finns att tillgå i efterhand genom att antingen gå in på Öresundshusets Facebook-sidan där alla de seminarierna som gjordes, som hölls under Almedalsveckan i Öresundshuset ligger för att kunna titta på i efterhand. Man kan även googla fram det eller ja, hitta det på YouTube där det ligger också någonstans. För de som är intresserade av de här frågorna ytterligare är varmt välkomna till Helsingborg den 13 oktober. Då kommer vi hålla ett frukostseminarium på ämnet just digitalisering och tjänstedesign. Där Experiolab från Karlstad kommer på besök för att berätta om ett projekt de har utvecklat tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin och deras första linje i Karlstad. Och som handlar om hur man ska kunna sänka trösklarna för barn och unga att dels komma i kontakt med sjukvården. Men även hur de genom digitala verktyg även ska kunna få bättre kunskap om sin egen eget mående helt enkelt. Och det är en webbaserad tjänst som Experiolab arbetat fram tillsammans med både professionen inom BUP Karlstad men framförallt tillsammans med barn och ungdomar i Karlstad som har genom tjänstedesign tagit fram den här produkten. 13 oktober på Mindpark i Helsingborg och Mindpark ligger på Bredgatan 11. Vi startar den här fredagen redan klockan 7:45 på morgonen med frukost och frukostmingel i en halvtimme innan själva föredraget startar klockan 08:15. Och föredraget efterföljs med ytterligare ett rundabordssamtal på ämnet med medarbetare från Helsingborgs stad. Jag tror att det kommer bli otroligt spännande och sluttiden för detta är satt till klockan 10. Är det så att man inte bor i Helsingborg så kan man följa den här debatten ändå, eller det här föredraget ändå, via webben. Det gör man lättast via FOU Helsingborgs Facebook-sida där vi både livestreamar och sen kommer det ligga upplagt för efterhandstittning helt enkelt. Så varmt välkomna. Jag hoppas att ni som har lyssnat har uppskattat den här podden och tänker att den kan vara spännande att följa i fortsättningen. Vi tänker oss försöka släppa regelbundna avsnitt, åtminstone ett avsnitt i månaden. Och vi kommer då återigen behandla ämnesområden som rör kommunikation, digitalisering och social hållbarhet på ett eller annat sätt. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast för närvarande genom att antingen mejla mig, kalle.pettersson@helsingborg.se. Jag finns även på Twitter, @socialachefen. Har ni tankar och idéer kring programmet eller tankar och idéer kring framtida program så är ni varmt välkomna av till mig på ett eller annat sätt. Och för er som är intresserade av just digitalisering av det sociala arbetet kan jag även tipsa om en Facebookgrupp som heter Digitalisering av socialt arbete där ni kan gå med. Och där jag tillsammans med ett 100-tal andra runt om i landet för diskussioner, tankar, tips och tricks kring just dessa frågor. Tusen tack för att ni har lyssnat och på återhörande.